Spökfången av Jens Henrik Jensen i översättning av Leif Jakobsen. Del 3 i Nina Portland-serien. Första kapitlet. Förvandlingens sista fas var duschen. Efter att ha tvättat sig och sköljt av sig noga i exakt 8 minuter vred han ena kranen åt höger och den andra åt vänster. Reaktionen uteblev inte. Det kalla vattnet fick honom att flämta till när hela kroppen reagerade. Från den numera renrakade skallen ner över ryggen, låren och vaderna. Han tittade på sitt armbandsur. 3 minuter och 30 sekunder skulle han stå där. Kylan var skoningslös mot den babylena huden. Men nu noterade han den inte längre. Det iskalla vattnet var bara ett instrument för att väcka till och med de mest oåtkomliga cellerna till liv och samla dem till en stridsberedd enhet. En organism med skärpta sinnen. De 210 sekunderna med kallvattenkranen på fullt vred fullbordade förvandlingen. Han tittade på sin klocka, stängde av vattnet och klev ur duschkabinen i sovrummet för att torka sig. Naken gick han de få stegen till toaletten och tillbaka igen. Bara på sättet som luften slöt sig kring hans kropp kände han den. Förvandlingen. Han ställde sig framför den stora spegeln för att syna resultatet. Mest i ögonfallande var förstås det renrakade huvudet. Han kände efter. Där det tidigare växte en tät kalufs var huden nu mjuk och slät. Han hade snaggat sig tidigare men aldrig rakat huvudet. Händerna fortsatte ner över den glatta bröstkorgen där mattan av krulliga svarta och grå hårstrån var borta. Vidare ner över de renrakade skinkorna, låren och skenbenen. Och sen tillbaka upp till skrevet. Det kändes som märkligt blottlagt. Kulorna i handen var som ägg i en pergamenterad skinnpung. Och pitten liknade en fet bortkommen struts som inte längre hade någonstans att gömma sig. Komiskt. Det var väl så här han såg ut. Men han var fullt medveten om vad han gjorde. Han var bara oerhört försiktig. Alla visste att DNA-spår var osynliga och att de aldrig ljög. Han hade läst om det och sett många dokumentärer, speciellt på favoritkanalen National Geographic. Där visades otaliga true crime-program om vårdslösa idioter som blir fällda på grund av sitt DNA, även många år efter brottet. Ingen skulle hitta minsta spår av honom. Och uppdraget han stod i begrepp att utföra denna kväll var förresten inget brott. Det var en god gärning. Faktiskt hans bidrag till en bättre värld. Men så skulle samhället förstås inte se det. Därav försiktighetsåtgärderna. Han studerade de digitala siffrorna på armbandsuret. 21 och 17. Uppdraget skulle inledas exakt klockan 10. I samma ögonblick som han hoppade upp på cykeln nere på gården. På sängen låg utrustningen och väntade i snörräta rader. Den första raden utgjordes av klädseln. Svarta strumpor, svarta kalsonger, ett par tätt åtsittande långkalsonger och en långärmad undertröja. Båda plaggen av ett svart nylonmaterial. En svart t-shirt, en uppsättning svarta regnkläder och en svart rånarluva med bara en smal springa för ögonen. Allt inhandlat i Hamburg. Allt fortfarande i sina oöppnade förpackningar. Först skulle han sätta på sig kläderna i ett tomt utrymme nere i källaren så att inte hår och annat DNA-material virvlade upp och fastnade på utrustningen. Ett sovrum var fullt av osynliga spår, hår och hudavskrapningar. Den andra raden utgjordes av ett par tunna svarta skinnhandskar, ett par billiga tygskor med blanka sulor. Mauskor kallades de visst. Samt de två små svarta snörväskorna som han själv sytt av ett tunt skinntyg. De skulle han trä över skorna när han väl var framme för att förhindra att han lämnade efter sig minsta lilla fotavtryck som polisens tekniker sen kunde säkra. Allt detta också inköpt under resan till Hamburg och förvarat i plast.